Maria Lyckov läser Abbas hjärta av Sigrid Edsenius.
Förord. En natt i november 2005 mördades Abbas Rezai. Mordet var brutalt och hade inslag av tortyr, men bakgrunden var kärlek. Abbas hade begått ett stort misstag. Han hade blivit kär i fel flicka och för det straffades han med döden. Allt sedan den dag mordet blev känt för allmänheten har jag bevakat händelserna i mitt arbete som nyhetsreporter på P4 Kalmar, Sveriges Radio. Jag har följt samtliga rättegångar och träffat många av de inblandade. När fallet fick en ny juridisk vändning 2011 blev det möjligt att berätta hela historien om mordet på Abbas. Berättelsen om Abbas död är inte bara en berättelse om två unga som älskade varandra och den fruktansvärda konsekvensen av det. Det är också en berättelse om myndigheters naivitet och okunskap, om polisiära misstag och om märkliga juridiska slutsatser. Vad är kärlek? Den frågan har jag återkommit till under arbetet med den här boken. Är det att gå i döden för den man älskar? Att ta på sig ett brott för att skydda sin familj? Eller att låta bli att döda sin dotter? Abbas kärlek var livsfarlig och hans öde har berört mig djupt. Att han dessutom delar öde med många andra unga män gör hans berättelse extra viktig att berätta. Det är inte bara flickor och kvinnor som drabbas av hedersvåldet. Inte heller utgörs de manliga offren bara av söner och unga manliga släktingar som tvingas delta i det. Även pojkvänner kan råka illa ut. En del kan anses ha solkat hedern så mycket att de möter samma öde som Abbas. Jag vill berätta Abbas historia för att belysa hur hedersvåldet drabbar även män. Abbas Rezai har aldrig blivit lika känd som de unga kvinnorna Pela och Fadime, som efter att de mördats i Sverige kommit att personifiera hedersvåldets yttersta konsekvens. Kanske har det att göra med den svenska majoritetssamhällets syn på vem som är offer och vem som är förövare. Det passar liksom inte in i synen på den muslimske mannen, i det här fallet Abbas, att även han kan bli ett offer för hedersvåldet. Hans roll är förövarens i medias dramaturgi. Blir han mördad är det inte riktigt lika synd om honom. Att Abbas inte har blivit ett viktigare exempel på hur hedersvåldet kan slå mot män uppfattar jag som en del av den svenska synen på män och kvinnor i allmänhet och på muslimska män och kvinnor i synnerhet. Vad är sanning? Det är den andra frågan som har återkommit under arbetet med boken. Sanningen låter sig svårligen fångas. I det här fallet blir det tydligt att det juridiska systemet är ett trubbigt verktyg att dissekera sanningen med. När den som dömdes för mordet plötsligt tog tillbaka sin berättelse och gav en ny version fick det dramatiska konsekvenser. Men var det sanningen? Ju mer jag har fördjupat mig i fallet, desto tydligare blir det att alla ljuger, överdriver eller tonar ner sin egen roll. Jag har intervjuat inblandade, läst vittnesmål och dokument och följt rättegångarna. Sammantaget bildar detta grunden för berättelsen om mordet på Abbas Rezai. De citat från brev och mejl som förekommer i boken har hämtats från polisens förundersökningskontroll. Repliker och konversationer som ägt rum mellan personer som förekommer i boken är antingen återgivna för mig i intervjuer, hämtade från förundersökningsprotokoll eller från rättegångarna. De är återberättade och är kanske därför inte alltid helt exakta. I min referenslista finns alla dokument och material som boken bygger på. Några uppgifter i boken är dock hämtade från intervjuer med personer som har behövt vara anonyma. Jag har valt att publicera förnamnen på några av de inblandade. Sara, Abbas flickvän, har själv önskat att hennes riktiga namn ska användas i boken. När det gäller de personer som har dömts för mordet på Abbas har de gjort sig skyldiga till allvarliga brott och jag ser ingen anledning att avidentifiera dem helt. I vissa fall har jag dock valt att helt avidentifiera de inblandade eftersom jag bedömer att en namnpublicering skulle kunna vara till skada för dem. Personer i ansvarig ställning.